Då får jag hälsa er hjärtligt välkommen till sommar här i Öviks närradio. Jag som sitter i studion idag heter Ann-Sofie Ingman och sänder tillsammans med tekniker Sten Lundin. Ja, det var för något halvår sedan som vi var några jämnåriga arbetskamrater som under en lunch kom och pratade om den fas i livet som vi nu hade kommit till. Den där tiden när arbetslivet börjar gå mot sitt slut eller i alla fall kanske fasas ut en smula. Då visste en i gruppen att sätta ett namn på den här fasen vi nu befinner oss i. Eller är på väg mot. Vi är inne i gerotranscendensen, sa hon. Enligt den teorin som utvecklas av en sociolog vid Uppsala universitet som heter Lars Tornstam så infinner sig en perspektivförskjutning från en mer materialistisk och rationalistisk syn på livet till en mer transcendental när man blir äldre. Man lär känna sig själv bättre på olika sätt. Och toleransen mot att inte alla livets mysterier går att förstå ökar. Ökar gör också känslan av sammanhang både framåt och bakåt i generationerna. Jag tycker att jag känner igen mig en del i den här teorin, även om jag inte på allvar gått in i åldrandet. För visst är det en märkvärdig känsla att se både barn och barnbarn utvecklas och ta sikte på framtiden. Att de formar sina liv efter sitt tänkande och sina känslor. Och inte hade jag kunnat ana att de små barnbarnen skulle föra med sig en sån glädje. Det har i alla fall fått mig att börja tänka bakåt och reflektera en del på vem jag är och varför det blev som det blev mitt liv. Vem eller vad det var som påverkade mig i de stora livsvalen. En viktig person, kanske viktigare än vad jag har förstått tidigare, det var morfar, Nils Arthur Sundström. Men innan jag berättar lite mer om honom så tar vi och lyssnar på Monica Zetterlund när hon sjunger om gröna små äpplen.
Innan jag är riktigt vaken står han lutad över sängen, säger hej. Och så dricker vi vårt kaffe sedan barnen gått till skolan och jag månat mig. Och han tar min hand och kramar den, skrattar när han ser hur trött jag är. Och så ler han då han kysser mig till avsked innan det till jobbet bär. Om det inte kärlek är, då vet jag bara det. Gud gjorde ej gröna små äpplen, det finns inga hav och finns inga öar i så fall. Då leker inga barn trafatt, då finns det inga glada skratt, då är solen kall. Gud gjorde gröna små äpplen, det finns inga berg och finns inga sjöar. Nej, tro mig på mitt ord. Om inte det är kärlek så, då finns det ingen sån att få på denna jord. Jag ringer till hans jobb ibland, vet att han har bråttom. Säg, kan du slita dig från en stund och äta en bit mat? Och han släpper allt för handen och möter mig på stan och jag är sen förstås. Men han väntar tåligt leende och säger överseende, jag känner dig. Om det inte kärlek är, finns inga hav, det finns inga öar i soffan. Då finns det ingen New York smog och heller ingen London fog, då är solen kall. Gud gjorde ej bruna små äpplen, det finns inga berg och finns inga sjöar. Nej, tro mig på mitt ord. Om inte det är kärleksord, då finns det ingen sån att få på denna jord. Gud gjorde ej bruna små äpplen, det finns inga hav och finns inga öar i soffan.
Morfar föddes i Holmsund 1896. Som en av de äldsta syskonen i en skara om 13, de flesta var pojkar. Han var son till hemmansägaren Nils Jonas och hans hustru Maria. Maria var en driftig kvinna, har jag hört berättas. Hon styrde väl närmast med järnhand det man kan beskriva som ett familjeföretag. De sa att hon blev gammal och sjuk, så styrde hon från sängen. Barnen fick sig en roll tilldelad för att vara en kugge i det här maskineriet när självhushållningen och jordbruksnäringen fortfarande var många svarda. Men det var ju en brytningstid. Det industriella genombrottet hade fört många till industrierna och jordbruket var under omvandling. Så ingen av morfars syskon kom heller att driva gården vidare efter sina föräldrar. De blev småföretagare och hantverkare. Morfar, som hade fått lära sig till skomakare, han blev senare när han vuxit upp och fått en egen familj. Då blev han snickare. Jag skulle vilja säga att han var lite av en tusenkonstnär, morfar Arthur. Vid sidan av jobbet så var han också amatörmålare. Han hade staffliet och färgerna redo ute i vebon. Nej, inte vebon, ute i förrådet. Och han var också väldigt upptagen av hälsoprofeten Are Wärelands teorier. Så därför fick vi som barn inte gärna äta eller dricka det som innehöll färgämnen när vi barnbarn var hos mormor och morfar. Och det var vi ofta. Nej, där var det mormors vinbärssaft och de hembakade bullarna som gällde. Och nyponsoppa gjord på pulver, det var det aldrig tal om. Mormor var en riktig matmor och det kan man ju säga var tur, för hon fick göra soppan från grunden och krossa de torkade nyponen och reda till soppa. Något annat det åt inte morfar. Och några fritidsproblem det hade han aldrig. Han byggde sig en sommarstuga också, efter det att han hade byggt deras hus. Ett Per Albin-torp som de brukar kallas. När de skulle riva cykelstället på sågen, den äldsta sågen i Holmsund. Det var ju ett cykelställe modell större. Då såg han till att ta hand om det. Han rev och satte upp det på en tomt ute på Lövudden. Och dit åker vi ofta numera, för stugan har varit kvar i släkten fram till vår tid. Idag finns spåren efter honom också i vårt hem. Bord, ljusstakar och tavlor. Men också tidskrifter som han skickade efter från Ryssland på 50-talet. Morfar var så nyfiken. Han ville lära sig om hur landet utvecklades efter revolutionen. Och visst, det var ju också så att han var röd, som han sa. Så det är klart att det var spännande för honom att se bilderna och läsa de sammanfattande texterna i översättning till svenska som följde med i tidskrifterna. När vebon var fylld och andra sysslor i hamn så var det ju ofta man hittade honom i läsfåtöljen med någon av de där böckerna han hade i bokhyllan. Nu lyssnar vi på Sara Isaksson och Rebecca Törnqvist när de sjunger Rose Darling.
Rose Darling, come to me, Snake Mary's gone to bed. All our steaming sounds of love could not disturb her in her night or raise her sleepy head. All I ask of you is make my wildest dreams dreams come true. No one sees and no one knows. Rose, darling, come to me. Snake Mary dreams alone. And I would guess she's in Detroit with lots of money in her bank, although I could be wrong. You must know it's right. The spore is on the wind tonight. You won't feel it till it grows. Rose, darling.
Rose, darling.
My friend. With only you and what I found, where the weary hours down. Rose, darling, come to me. The clock is close at hand. And all my empty words of love could never screen the flash I feel or make you understand. Oh, honey, can't you see? Right, it's got to be. Why not chase it where it goes? Rose, darling.
Rose, darling.
My friend. With only you and what I found, where the weary hours down.
Någon gång, inte ofta, men ändå, lät han undslippa sig en besvikelse. Ja, kanske till och med en liten sorg över att han aldrig hade fått studera. Det hade yngsta brodern fått. Han blev folkskollärare. Då hade de inte längre behov av barnen som arbetskraft i jordbruket. Jag har nog tänkt ibland att det var därför att han själv aldrig fick studera som han uppmuntrade oss barnbarn att göra det. Han förde vidare sin nyfikenhet och sin kunskapstörst. Jag gissar också att det var genom honom och de tankar som han väckte, även om jag inte förstod det då, som jag så småningom själv kom att välja kulturvetenskaper när jag skulle studera på universitetet. Jag ville förstå samhällsutvecklingen, sociala strukturer och hur allt hänger ihop. För själv hade jag ju den möjligheten att läsa vidare. Men frågan var bara vad. Jag ska aldrig glömma den syokonsulent som jag besökte någon gång, som tog sig för pannan och sucka och sa: åh, den här 50-talsgenerationen som ska förverkliga sig själv hela tiden. Och visst, 60- och 70-talen, det var möjligheternas tid. Ekonomin i landet var god och även om vi sjöng om hur vi skulle gå ut i armod och alla besvär när vi stod på trappan till gymnasieskolan på examensdagen, så var det ju långt ifrån verkligheten 1972. Det var ju en tid då mycket i tillvaron sattes i fråga, gamla strukturer inte minst. Så någon studentmössa var det ju aldrig tal om i mitt fall, för så töntig ville man ju inte vara på den dagen. Jag tycker att det var en fantastisk tid när jag blickar tillbaka. Så optimistisk och så fri. Så jag minns mitt ogillande, eller milda ogillande kanske jag ska säga, över filmen Tillsammans, som jag tyckte överdriv och förlöjligade en tid som jag tänker så gott om. Så nu tycker jag vi tar oss tillbaka till det sena 60-talet. Och stämningen från den tiden. Och så lyssnar vi på Mamas and the Papas.
Time is right. PA.
Philadelphia, PA.
Baltimore and DC now.
Baltimore and DC now.
Kevin, forget that motor city.
Kevin, forget your boat.
All way down in LA, California.
Way down in LA, California.
Not to mention half a life Nova Scotia.
Doesn't mention it, please.
Or Laman. You visit Lebedev. The cream, you know.
Yes, I know.
Manchester?
Oh, Amish. Amish.
Alexandria?
Hey, Virginia, Virginia.
Jag var rätt ung när jag mötte mannen i mitt liv, Olle. Snabbt blev vi ett par och jag blev husumbo. Och där kom jag i kontakt med två intressanta kvinnor som jag tänker på ibland och som jag tycker påverkade mig. Förebilder att se upp till helt enkelt. Karin Henkelman heter den ena. Hon hade kommit till Husum som 17-åring. Det var då hon lämnade sitt föräldrahem utanför Piteå och kom till Husum där hon hade släkt. Hon började att jobba med post- och telegrafstationen. Hon var gammal när vi möttes och hon berättade om hur hon hade fyllt sitt liv med innehåll och utvecklat de talanger som hon hade fått. Hon pratade om det nästan som en plikt att ta vara på det man hade fått med sig från sin far och mor. Hon såg möjligheter långt innan begränsningar. Hon berättade ibland, bland annat, om när hon och hennes syster Anna ville bygga sig ett eget hus. Ingen av dem hade skaffat sig familj. Men när de kom fram till 50-talet så ville de ha en egen villa med varsin lägenhet. Och den skulle vara utformad precis efter hur de ville ha det. När de tog kontakt med myndigheter som skulle ge dem det här tillståndet för att bygga huset på deras vis, så var herrarna, för det var ju herrar på den tiden i myndighetsställning, så var de väldigt tveksamma. Men som hon sa, vi stod på oss och vi fick som vi ville. Ester Lundström var den andra kvinnan i milt sagt mogen ålder som jag kom i kontakt med i Husum. Hon hade själv kommit till bruksorten när pensionen från jobbet som husmor vid regionsjukhuset i Umeå närmade sig. Hon gifte sig med hembygdsforskaren Otto och kom att göra en märkvärdig insats för hembygdsforskningen. Ett arbete som bland annat mynnade ut i flera böcker och skrifter. Otto samlar in, jag strukturerar och skriver, minns jag att hon sa. Innan jag berättar vidare om Ester så lyssnar vi på Fäbodsalm.
Thank you.
Möjligen hade Esther fått sitt kurage från sin mor. Hon hade visat på stort mod när de utvandrade till Brasilien. Det är ju en utvandring som vi inte har hört så mycket om, och det kanske var för att den var så pass svår som den nu blev. Det var framförallt människor från Norrbotten och trakten kring Kiruna som lockades utav folk som försökte rekrytera människor att flytta dit. Tiderna var svåra och det var ont om arbete, så när de lockades till att få en bit mark att odla i Brasilien så såg många det som en möjlighet. Hennes berättelse, det var för mig en nyttig påminnelse om att de svåra tiderna faktiskt inte var så långt borta i vårt välmående Sverige som jag har vuxit upp i. Bara 6 år tidigare så hade de fått kämpa för brödfödan, Esther och hennes familj. Hon var född 1903. Brasilienäventyret slutar faktiskt mer eller mindre i en katastrof. De som hade jobbat med att locka folket till Brasilien hade som sagt inte varit riktigt så tydliga med vad som var problem. Klimatet till exempel, insekter och ohyra. Så allt arbete som de hade lagt ner på att odla upp sin jordplätt, det försvann i ett ösregn som spolade bort allt över en natt. Det blev inte den här ljusa tillvaron som de hade målats upp inför dem. Istället blev de helt utblottade och sjuka. Pappa dog där borta i tyfus och en syster fick stanna kvar genom ambassadens försorg i Argentina. Men Esters mamma, hon såg till att de kom hem igen. Och jag glömmer aldrig när Ester berättade om hur de såg det enkla lilla torpet som de hade lämnat en gång. Där fanns en ko och på cykeln hade mamma en symaskin. Och då berättade Ester att mamma hade sagt, då visste hon att vi var räddade. Med den erfarenheten i tidig barndom så kanske livets motigheter senare i livet kan kännas små. För hon var modig, Ester, såg nyktert på tillvaron. Hennes mamma hade ju uppmuntrat döttrarna att studera. Och Ester, hon sökte sig till en plats för att bli sjuksköterska. En friplats, för som hon sa, vi var ju vana vid att hålla oss till det som var gratis. Men hon sa det inte sådär med bitterhet och självömkan. Nej, så var det bara. Hon hade tagit vara på de möjligheter som öppnade sig. Ja, hon gav mig verkligen perspektiv på tillvaron, Ester Lundström. Då tar vi och lyssnar på Miles Davis. Thank you. Ja, möten med människor, de är ju som sagt viktiga. Och de betyder mycket både för att vi ska förstå livet, eller jag har förstått livet. Men det har ju också att läsa film och konst. För det finns mönster för vilka böcker och kanske en mer konst som jag tagit del av som har satt djupa spår. Jag har helt enkelt lärt mig en hel del om mig själv genom att titta på konst, läsa böcker och se på film. Det där är en sån där film som du gillar, mamma. En sån där det inte händer så mycket, brukar barnen ha sagt. Och det är nog lite sant. Om jag ska nämna ett exempel på en typisk Ann-Sofie-film så är det Ettore Skolas film Familjen. Men jag tycker också att det finns en fantastisk film som kanske slår de flesta. Och det är filmen om Molière av Ariane Nourkine från Théâtre du Soleil i Paris. För den har faktiskt det mesta. En social beskrivning, ett människoöde och ett konstnärskap. Med konsten har jag förstått att de verk där det finns ett socialt engagemang, som hos konstnären Alfredo Jarr som gjorde verket som heter Emergencia, om hur vi i västvärlden bara intresserar oss för Afrika när det är en katastrof. Eller där jag kommer i kontakt med något väldigt grundläggande och existentiellt, som hos fransmannen Christian Poltanski. Sen har vi det här med litteraturen. Jag tycker det är en svensk författare som står över de flesta, Kerstin Ekman. För mig och hennes historiska kvinnoskildringar inte bara varit stor litteratur, utan också en källa till livskunskap. Som serien med Springkällan, Häxringarna, Änglahuset och En stad av ljus, där jag kunde följa Tora och hennes vedermöder. Serien Vargskinnet som kom för bara några år sedan om barnmorskan Hillevi Halvarsson är ett annat exempel. Jag har en annan favorit också. Han heter John Berger. Han är konstkritiker också och har skrivit en av de böcker som jag tycker att de flesta konstintresserade borde ha läst och reflekterat kring. Den heter just Sätt att se på konst. Men mellan de böcker i övrigt som han har skrivit så tycker jag att Gräs och rötter, som blev till en serie som efterhand, om man kan väl säga att det blev en bild av livet i Europa med socialt patos i botten, som är giltig än idag. Men den första i serien som kom för rätt länge sedan, Gräs och rötter, det är en serie folkliga berättelser om det dagliga skvallret. Små vardagsberättelser, en liten fransk by. Ja, den handlar egentligen om den bondekultur där vi alla har vårt ursprung. Som möjligen är en koppling till morfar igen. Eller kanske till mormor. För hennes far var vallonsläkt. Därför tycker jag vi tar och lyssnar på något franskt nu. Som jag tycker väldigt mycket om. Lara Fabian.
Aujourd'hui même
För några år sedan så mötte jag en släkting på morfars sida. Och hon sa, i våran släkt, Sundströms alltså, är vi väldigt sociala. Vi gillar att prata med folk. Och därför jobbar ju många som lärare eller informatörer. Ja, därför var det kanske en naturlig utveckling för mig att yrkesvalet blev som det blev. Utan att jag någonsin kan säga att jag gjorde någon karriärplan. Mitt yrkesliv har snarast utformats på känsla och lyckliga tillfälligheter skulle jag vilja påstå. Efter några år som jag skulle kanske beskriva som att jag funderade på vad jag skulle bli när jag blev stor och ägna mig åt en rad olika sysslor och fanns i olika sammanhang, så landade jag på lokaltidningen Örnsköldsviks Allehandas redaktion. Det blev 12-13 lärorika år. Hur bra och lärorika kan jag säga att jag har förstått först efteråt. För på redaktionen lärde jag mig hantverket, att göra tidning. Men också mycket om samhället och hur det fungerar. Och det har varit värdefullt långt efteråt. Utbildningens inriktning var ju ändå det här med kultur och kanske framförallt museum. Så när möjligheten att arbeta vid Länsmuseet i Härnösand öppnade sig, så kändes det väldigt spännande. Och där har jag fått vara med om mycket i arbetet som ansvarig för utställningar, program, friluftsmuseum och information. Givande möten av alla de slag. En intressant händelse som jag tycker är värd att nämna lite extra. Det var ett projekt som vi genomförde inom ramen för SAMT, det svensk-afrikanska museiprogrammet som vi var med i. Det innebar att vi under några år samarbetade med Mannaminne och ett litet museum i Mauritanien. Vi hade bestämt oss att även om de här regionerna är väsensskilda på många sätt, så skulle vi titta efter det som förenar oss. Och det fann vi också. Båda regionerna har nämligen ett vitalt kustnära fiske. Sen var det ju lite intressant också, det här att sand och snö uppför sig så likadant. Projektet engagerade många människor i museet och det mynnade bland annat ut i ett besök i Mauritanien, ett av världens fattigaste länder. En mycket märkvärdig erfarenhet. Ett land där öknen brer ut sig ända ner till havet. Och det är så vackert när solen stiger eller går ner och det sprider sig ett ljust rosa skimmer över verkligheten. Och samtidigt är det så fattigt och tillvaron för människor där så sårbart. Innan jag berättar vidare om det lyssnar vi på Palle Mickelborg.
Thank you.
Ja, som sagt, rosa skimrande, det tog det ju inte till vad de var för människor som lever där i Mauritanien. För oss som är van vid telefonnät och att kommunikationerna ska fungera klanderfritt, så var det verkligen helt annorlunda, kan man säga. För hur upprörd blir inte vi när tåget inte kommer? Men de får vara glada om det överhuvudtaget finns en buss. Och så sjukvård. Om sjukhuset i Nouakchott, som huvudstaden i Mauritanien heter, berättade hotellägarens son att vi skulle hålla oss därifrån om vi bara kunde. För de som inte var allvarligt sjuka när de kom dit, de blev det. Ingen kommer ut levande därifrån, sa han. Det må ju vara, han kanske överdrev lite grann. Men det är ju ändå en lite talande bild för hur verkligheten ser ut. Vi insåg ju också betydelsen av internet och mobiltelefoner. Mobiltelefonerna, de såldes ju faktiskt i nästan varje gathörn, och det gjorde också telefonkorten. För plötsligt hade ju kontakten med omvärlden öppnat sig för de som lever där. För något fast telefonnät, det hade det ju som sagt aldrig varit tal om. Och det var ju också så att när vi försökte få tag på en karta för att vi skulle kunna ta oss runt i landet, åka ut i öknen och sådär, det fanns helt enkelt inga kartor. Eller så var det så att de inte ville att vi skulle ta oss runt hur som helst. För vi fick också en liten inblick vad det innebär att leva i en totalitär stat. Därför utanför den här huvudstaden Nouakchott så pågick det en rättegång mot några som hade försökt störta regeringen. Och då var det militärer som vaktade ut efter vägen in till den här rättegångssalen i fängelset. Med en västerlänningstänkande så var de här vackra sanddynerna som fanns på andra sidan vägen så intressanta. Det var estetiskt tilltalande för en i sällskapet, så han beordrade chauffören att stanna. Chauffören som vi hade engagerat för att få komma ut på en ökentur. Men militären som såg oss stanna blev misstänksam och beordrade oss att besöka kommandanten. Så vi fick åka i militärkonvoj in till en by. Jag skulle nog snarast vilja påstå att den såg medeltida ut, med de lerhuserna, små lerhus mitt bland sanddynerna. Men där kunde vår samarbetspart i Mauritanien, Hamar, han kunde förklara att vi var bara harmlösa museimänniskor och att vi inte alls var ute efter att sprida ofördelaktig information om rättegången. Vi fick åka vidare och fick till och med en ursäkt från kommandanten. Men ändå. Vi fick förstås vara med om en hel del annat också i det här muslimska landet, som är till 95% muslimskt, där ingen dricker alkohol offentligt och där de hänvisar till högre makter i de flesta sammanhang. Inshallah, om Gud vill, det hörde vi inför det mesta. Kommer du att hämta oss på utsatt tid? Inshallah. Jag lärde mig också en del om männens beteende, att de inte ville ta kvinnor i hand. Det var inte av oartighet, utan det var bara som deras sed var. Men istället la de handen på hjärtat, på sitt eget alltså, med en vänlig nick. Det var väldigt fin gest, tyckte jag. En lite rolig episod var vi med om också under vårt drygt veckolånga besök. För det var så att Air France, de flög in till Nouakchott 2 gånger i veckan. Så man fick välja om man skulle vara bara 3 dagar eller en vecka. Och då behövde vi en vecka för att göra vad vi skulle under det här besöket. Och då hann vi med, som sagt, en rolig episod. Och det var när vi blev inbjuden till en tillställning hos en av stadens Rotary-klubbar som hade bjudit in oss. Och där kan jag säga att där saknades ju ingenting. Där dukades det mesta som fanns som judar hade dukats upp. Och vi förstod efterhand att många ledande inom statsapparaten var med i den här klubben. Den hade en kvinna som ordförande. Och i sällskapet fanns också två andra damer som kom att sitta mitt emot mig under middagen. De började prata om kroppsideal. Inte alls för att jag hade frågat, utan av någon anledning så började de prata. Och lite hånfullt så berättade den mer yppiga kvinnan om hur den smala nog kunde ge hennes partner skavsår. Hon i sin tur försvarade sig med att hon nog tyckte att hon såg rätt bra ut när hon tittade sig själv i spegeln. Ja, under ett kort besök kan man ju förstås bara få en liten inblick, en ytlig inblick. Men så mycket tycker jag mig i alla fall förstå den gången, att vi dras med en hel del fördomar inför den muslimska kulturen och gör som Alfredo Jär visat på i Emergencia. Vi intresserar oss mest när det händer något dramatiskt. Och mig själv lärde jag mig också en del under besöket i Mauritanien. Och det är att jag nog är lite feg. För något som är så annorlunda mot vad jag är van, jag har nästan uppskattat det mest sen jag kom hem. Då har vi kommit till slutet på mitt sommarprogram. Och jag får tacka dig som har lyssnat och önskar dig en riktigt god och solig sommar.